Hejsan och välkomna till Simpodden nummer 76 i ordningen. I den här 76:e upplagan så ska vi få träffa och snacka om Ungern, och då träffar vi naturligtvis Skövdetränaren Tamás Fekete som ska ge oss det senaste intressanta om Ungerns simning och bland annat titta tillbaka till det som skedde under sommaren på VM i simning i Ungern, men också lite annat smått och gott. Mycket intressanta grejer att se fram emot där. Sen ska Thomas Jansson och Bruce Hultén, undertecknad då, snacka lite om World Cup i simning. Vi ska snacka om de svenska tävlingarna Swedish Swim Games, simspelen, och Danone Cup i Ystad. Vi får en rapport från vår simtränare Jenny Gustafsson. Vi ska snacka om de 300 statliga miljonerna i simundervisning och hur de ska förvaltas lite, hade vi tänkt oss, och en hel del annat. Välmöte alltså till den 76:e simpodden Hultén och Jansson. Nu kör vi! Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Då så är ni välkomna in i denna avdelning där vi också hälsar vår vän Tamás från Skövde varmt välkommen. Du representerar det stora vackra landet Ungern, som vi ska snacka om här under förhoppningsvis några år fram till 2020. Hur är det med dig då, Tamás?
Tack så mycket. Lite skadad i foten, men livet går vidare. Ja, så det är bra.
Har du sparkat på något bildäck, eller vad är det frågan om?
Ja, just det. Jag har cyklat omkull lite grann och ledbandet är av i högerfoten. Men det kommer att läka.
Så ja,
att,
ja. Ja, men vad
du får börja ägna dig åt schack istället, Tamás.
Absolut. Ja.
Ja, du är ju egentligen den tredje länken i det här vi håller på att pyssla med just nu, det vill säga ha gäster i form av ett land, en simmare och en tränare. Och du är ju både en tränare, kanske inte fullt så simkunnig, men du representerar ju det stora vackra landet Ungern som vi ska närma oss med försiktiga steg här fram mot 2020. Det hände väldigt mycket i Ungern i somras. VM både för mastersimmare och seniorsimmare, de stora vackra pojkarna och flickorna. Vad tyckte man om det där nere i Ungern efteråt? Gick det bra?
Jag kan säga så här, det var en folkfest. Alltså mina bekanta som var simintresserade, till och med icke-simintresserade, de tyckte att det var det bästa vad som har hänt med dem de senaste 20 åren. Alltså, det var så otroligt lyckat, alltså folk älskar det här VM:et. Och vi får inte glömma att samtidigt gick EOF också en stor simmararrangemang i Gör. Och alltså, att arrangera två sådana stora saker samtidigt, alltså det krävs en organisation för det. Mm.
Det var ju den här europeiska delen av Youth Olympic Games som gick parallellt med VM. Det var ju fantastiskt att man kan genomföra det. Men det var ju inte tanken från början att VM skulle gå i Ungern, utan det var ju utlagt till Mexiko. Vad hände där egentligen? Har du koll på det?
Ja, Thomas, jag vet inte om du vet varför, men de har signalerat i början av 2015 att de på grund av ekonomiska skäl, vad jag har hört talas om, de inte kan arrangera det här VM:et. Och då var det bara två år kvar, och det krävdes en snabb beslut, och då Ungern tog på sig det här uppgiften att arrangera VM. Vad jag vet, jag vet inte, Thomas, om det var korrekt, jag tror det.
Var det som så att den här nya anläggningen var planerad att byggas innan det här beslutet, eller var det en konsekvens av att man snabbt fick ta hand om VM?
Det var så att 2021 skulle Ungern arrangera VM. Det var fastlagt. Och då tyckte de att okej, då måste vi hjälpa Fina på något sätt, och då vi arrangerat 4 år tidigare. Det var jag vet i alla fall. Så, och då var det en otroligt snabb bygge, därför att det här bygget var ändå enorm. Och de började bara 2015 hösten med det här bygget. Men det blev klart precis lagom till det här stora VM-arrangemanget. Alltså det var lite spännande i slutet, men de lyckades.
Det kallas ju Duna Arena i Budapest, men ska vi översätta det till svenska? Ska du egentligen heta Donau Arena? För Duna, det är ju alltså det ungerska namnet på pulsådern Donau som flyter genom staden Budapest. Och det är väl så vi ska förhålla oss till detta, eller vad tycker du, Thomas?
Ja, vi kan säga Duna Arena. Det är väldigt bra. Det ligger i Budapest. Då ska vi kalla det som ungrarna kallar det, Duna Arena.
Ligger på pestsidan lite norr om Margaretaön, kan man säga, fast på pestsidan.
Exakt, exakt.
Och det blev ju en 10-banors 50 som nu är i det rekommenderade djupet 3 meter på bägge sidorna. En hoppbassäng och så en träningsfemtia med 10 banor. Det fick ju plats en helsikes massa människor där, 12 000 åskådare. Det var en fantastisk arena som man fick till, tycker jag.
Jag håller med.
Ja. Och där gick ju också simhoppen, om jag förstår rätt. Men sen var det ju de andra arrangemangen, så det krävdes ju fler arenor. Det är ju stort att arrangera ett VM. Vattenpolo, öppet vatten och så vidare. Hur var de anläggningarna utspridda?
Öppet vatten, det var klart att de skulle arrangera i det här fina, vackra sjön Balatonsjön, som ligger ungefär 10 mil sydväst om Budapest. Och det var en otroligt lyckat arrangemang. Hette Balatonfyllet, hette det här huvudbyn där arrangerades. Alla var nöjda och de hade tur med vädret. Det var inte så mycket vind och det gick jättebra. Konsimet arrangerades i det här väldigt nära Hjältarnas torg. De som känner Budapest, de vet var det ligger. De byggde 2 stycken stora 50 meters bassäng med 4000 åskådarplats.
Men det var temporära bassänger det?
Det var temporära bassänger,
ja. De drevs ner efteråt.
De fick ta både. Annars är det en isbana där på vintertiden. Vattenpolo, som är otroligt populär i Ungern, det spelades i det här gamla klassiska Hajos-bassängen på Margaretaön. De har 2 stycken 50 meters bassäng med stora läktare. Och det var också lyckat, vad jag har hört talas om.
Och det var den gamla EM-arenan från 2006.
Det gamla grannen. Mm. Och sen vi får inte glömma det här Giant, vad jag inte vad heter på svenska faktiskt.
High diving,
ja.
Ja, de
arrangerades, det var det mest fantastiska framför parlamentet i Donau. De byggde en bassäng i Donau, en sån här hoppbassäng. Så det var helt fantastiskt. Man kunde ta väldigt fina bilder där både hoppare och själva byggnaden var med.
Det man ska säga om den, det som var intressant, det var ju att vattnet strömmar ju så starkt i Donau, så att för en gångs skull på high diving kunde man alltså inte landa direkt ner i det vattendrag där den var placerad, utan man fick bygga en bassäng i Donau, så fick man landa där. Annars
ja,
hade man varit halvvägs till Adriatiska havet.
Ja, det stämmer det. Ja. Mm. Ja, så var det.
Hajos arena, alltså den traditionella där det första Europamästerskapet gick 1927, tror jag. Det tillhör en av mina absoluta favoritstäder.
26, förlåt. Men det gick till 27 också. 2 år i rad. Okay.
Det tillhör i alla fall en av mina favoritanläggningar av liksom många skäl. Det blir väldigt, en väldigt nostalgisk och härlig känsla att komma in i den där gamla byggnaden som man möts av först där, och 33 och en tredjedels bassängen som finns och hela arenan. Så det är ett Ungern är verkligen ett simningens land.
Alltså Béla Hajós, han var det Ungerns första olympiska mästare. 1896 vann jag tror att det är 1500-1600 meters frisim var det, jag vet inte exakt distansen. Och han blev olympisk mästare i Aten. Sen blev han arkitekt. Det är han som planerade och ritade det här fina byggnaden. Béla Hajós.
Ja. Ja, det är fint.
Det är ju ett fantastiskt land och en fantastisk stad för att arrangera simningen. Intresset är ju gigantiskt. Men hur gick det för de ungerska simmarna? Det är vi lite spännande och nyfikna på. Hur gick det där när vi kan ju de stora namnen, men det finns en del annat smått och gott också, inte bara Hosho och ja, med flera. Hur gick det?
Ja, jag kan börja med det att i medaljtabellen, Sverige var före Ungern den här gången. Men trots allt det gick ganska bra. Tack vare helt klart Sverige kom på 8:e plats med 3 guldmedaljer och 1 silvermedalj. Och det var i stort sett bara Sara Sjöström den här gången. Men Ungern hade bara 2 guldmedaljer som kom på 9:e plats. Däremot Ungern hade lite mer silver och brons. Då hade de 5 silver och 2 guld, 5 silver och 2 bronsmedaljer hade Ungern. Så att, man kan säga så här, om vi börjar med Katinka Hosszú, att hon levererade. Hon vann sina medley distanser 200-400 medley. Och sen blev inte, och sen fick jag en medalj på som hon var mest glad över. Vad tror ni, vilken gren var det?
200 fjäril.
Absolut, ja. Så att hon har väldigt länge sedan hon har simmat 200 fjäril internationellt. Och hon var otroligt glad för den här medaljen som hon fick, en bronsmedalj på 200 medley. Sen fick hon en silvermedalj på 200 meters ryggsim. Så hon var inte hundra nöjd. Hon ville vinna den grenen. Jag hörde när hon pratade i tvn efteråt, lite besviken. Sen hon stannade, det är alltså 4 grenar vi har pratat om hittills. Och sen hon startade egentligen 6 grenar. Och hon startade på 100 ryggsim. Men hon inte dök upp på semifinalen på 100 ryggsim. Därför att det krockade med 200 meter medleyfinalen, om jag kommer rätt ihåg. Och sen var det en 200 frisim startade hon också, och hon kom där 7:a i finalen, som var lite besviken över också. Så det är om Katinka Hosszú.
3 medaljer på Hosszú i alla fall. Det är ju
4 medaljer.
Ja, 4 medaljer.
Förlåt. 2 guld, 1 silver, 1 brons. Mm. Men Ungern hade 5 bronsmedaljer, 5 silvermedaljer. Och då kom det här stora överraskningen. Det här Krzysztof Milak, som kom tvåa, en 17-årig pojke som kom tvåa på 100 meters fjärilsim med en ny juniorvärldsrekord på 50,7 någonstans, där hade hon, om jag kommer rätt ihåg, till och med kan hända 50,6 kanske, någonting där, 56 eller 50,7. Och De Last Roche i samma distans kom bara på 4:e eller 5:e plats, om jag kommer rätt ihåg. Så att det var en väldigt stor överraskning. En silvermedalj fick också Laszlo Cseh, fick trösta sig. Och den distansen var 200 meter fjärilsim. Hade en ganska bra tid på 1:53. Hade hon simmat den tiden på OS, då kanske hade hon vunnit kanske. I 2016 när hon inte... Alltså, Laszlo Cseh är en gammal simmare som aldrig vunnit OS-guld.
Kommer han att sluta nu?
Har ni hört att han ska
nej,
sluta?
Nej, det är en fråga till dig om du vill.
Nej, men jag tror inte det. Han brukar alltid ta en väldigt, väldigt lång vila nu när han är så gammal. En så att 3-4 månaders paus och sen börjar han igen. Det sista vad jag har hört i Ungers TV var det att han försöker hålla ut till Tokyo. Mm.
Trevligt.
Mm. Ja. Då får vi se hur det går, för att han har lite svårt med vikten ibland och motivationen ibland. Men ungerska simmarna är ganska välbetalda, så att jag tror att det är lite ekonomi också ligger bakom detta.
Det lönar sig att fortsätta. Största överraskningen på mig, det var ju herrarnas frisimslag faktiskt.
Ja, just det. Det
hade jag ingen koll på.
Ja, det fick de en bronsmedalj, och då helt klart att det var otroligt stor överraskning var det. Och de var så glada, de här ungerska simmarna, och åskådarna var helt galna. Det var inte väntade att de kunde komma på en 3:e plats. Det har aldrig hänt tidigare. I modern tid i alla fall. Att en 400 meters frisimlag från Ungern alltså kommer på en 3:e plats. När de är kända, de simmar bara på 200 fjäril, 400 medley, men 100 frisim.
Men det är lite grann likt Japan. Man har ju pratat kring både Ungern och Simpan att de är duktiga på icke-frisimsdistanser. Men det som har hänt nu de senaste 10 åren är ju att både Japan och Ungern har avancerat oerhört även på frisim. Alltså de är ganska kompletta landslagen.
Det stämmer. Så är det, ja. Och det måste tilläggas att det här 400 frisimlaget, det var ganska ungt lag. Så att de har en framtid framför sig. Och 2 stycken simmar utav det här laget som kom på bronsplats i USA. Bohus, Richard Bohus och sen Hodolak. De här 2 simmar i USA. Så de fick sprintrarna rätt mycket. Och sen finns det här bohema pojken som heter Dominik Kozma. Han är en väldigt bohem, väldigt rolig kille. Alltså, det är verkligen en mycket, mycket populär simmare i Ungern. Och ja, han simmade i medellaget bara för att nämna en tid där. 46-80 på sista sträckan. Som är helt, helt otroligt. Så att, och han är den äldsta i det här laget. Han är 28 år, men de övriga de är 22-21. Och det här fjärde som heter Nemeth Nandor. Han är faktiskt bara 18 år. Han är född 1999.
Men de hade 48-04 i deras lag, i laget.
Just det.
Den här fjärilsimman då, Miljak, Kristoff Miljak, vad klarar han av på frisim? Han borde ju också vara ett intressant namn att bygga på där sen.
Absolut, därför att han fick det här, Miljak fick en guld i 400 meter frisim på junior-VM. Med övriga 3 andra ungrare. Och då hade han en 48 låg tid. Nu kommer inte ihåg exakt, men 48 låg. 48-2 eller 48-3 hade Miljak. Så att han kommer in i det här laget säkert.
Åh herregud, de har ju verkligen framtiden för sig.
Ja.
Och tittar man på utvecklingskurvor för sprintersimmare och tittar på deras ålder, så kan man ju redan idag säga att Ungern är ju en väldigt het kandidat att kanske till och med slåss om guldet 2020 i Tokyo på 4x100 frisim. Och det vore ju väldigt intressant.
Ja, det vore väldigt intressant. De har material i alla fall att utvecklas. Ja.
Men om du tittar utanför det här, den här medalj flödet som Ungern hade, fanns det något mer som du tycker man kan peka på som var bra på VM? Alltså,
den här lilla flickan som heter Boglarka Kapas, hon var lite besviken på sin prestation. Hon simmade lite bättre OS än VM nu. Och hon har varit ganska mycket skadad. Det är en väldigt liten tjej. Hon är bara 1,63 eller 64 lång och under 50 kilo. En distanssimmare. Hon hade lite fjärdeplatser här på, jag tror att det är 400, 1200 kanske och 800. En distanssimmare. Hon tyckte ändå att hon har gjort en bra prestation. Och sen den här 2001-flickan som heter Anna Kershej som dominerade på EM. Hon också var i finalen. Hon var i finalen på 400 meter frisim och även på 1500 meter frisim. Som tycker att det är väldigt, väldigt, för en 16-åring är en väldigt, väldigt stor prestation. Hon är också en väldigt kort tjej, hon är inte lång. Så att jag tvivlar hon kan bli så jättebra på 50-100 distanser. Men 200 uppåt lägger hon bra. Ja,
ja, många bra insatser. Det hör vi, Tamás Kenderesi heter han så va? Han var ju nära medalj också på fjärilsim.
Absolut, ja. Jag kände det på, kom med en fjärde plats och där Laszlo Cseh fick andra platsen där. Tamás Kenderesi, ja. Mm. Och sen var det några till. Det var Verlasto får vi inte glömma, eller hur Thomas?
Nej.
400 medley.
Just.
Typical Hungarian gren. Och en väldigt bra tid också, 4.08, det är bra också, en väldigt ganska liten, smal kille, så att de måste kämpa på de här längre distanserna, 204 i 400 meter, men de har inte en chans på 100-200 frisim, alltså de här, eller 50 frisim, de här tunna, inte så precis muskulösa pojkar, ja.
Är organisationen sån att man har en förbundskapten på liknande sätt vi har i Sverige? Och i så fall, var förbundskaptenen eller ledningen nöjda med det ungerska laget?
Nu är det så att förbundskaptenen har blivit George. Det var väldigt, väldigt mycket bråk i det ungerska simförbundet. Nu har de en förbundskapten som heter George. Han är en gammal världsrekordshållare på 400 medley. Han var väldigt, väldigt nöjd. Men han kritiserade, som har sagt tidigare, han kritiserade att var det bröstsimmarna, Hjulta misslyckades totalt. Var det bröstsimmarna, var det ryggsimmarna. Och Peter Bernek har de en väldigt duktig ryggsimmare, men hans formtoppning blev inte bra. Han kom inte längre än semifinal. Så att trots detta, alltså jag skulle ändå bedöma som de har gjort en väldigt, väldigt bra resultat, men de är lite mer kritiska, lättare. Det här ungerska mentaliteten, de är aldrig nöjda. De är lite negativa, precis som jag. Alltså, de är alltid lite missnöjda hela tiden, trots att de har gjort ganska stora framgångar. Det är mentaliteten i Ungern. Alltså, de är aldrig riktigt bra.
Men Gyrta, och då snackar vi om Brösimsgyrta.
Ja.
Vad hände med honom?
Alltså, han tränade med en tränare som heter Sándor Seles. Och det här Sándor, han hade väldigt mycket sjukdomar och lite andra problem, jag kan säga. Lite alkoholproblem kanske. Så att han var lite mycket sjuk i sista två åren. Och han dog i förra året, och det är helt klart påverkat. Han jobbade med det här Sándor Seles från 10-12 års ålder, det här Hjulta. Så att han var inte riktigt i psykisk balans, kan man säga så. Och han ändrade, bytte tränare, han var tvungen att byta tränare. Och han började träna i januari med Josef Nagy. Och jag hade en 4 månaders uppehåll också från simningen. Så att han blev inte riktigt, han kom inte riktigt i form. Men han ger inte upp heller. Han vill absolut, absolut korrigera det här misslyckandet. Och vill simma EM, VM och hålla ut ända till Tokyo.
Och då kan man ju säga att ungerska landslaget kanske står starkare än någonsin sett som landslag fram emot Tokyo med tanke på bredden. Och i den kopplingen är det en sån som Katinka Hossu en stöttande person för laget, eller är hon en egoistisk person för laget?
Jag tror att hon är den mest egoistiska personen som ungersk simning har haft någon gång. Hon ställer inte gärna upp i laget om de inte har någon liten medaljchans. Alltså i försöket, hon har deklarerat att hon ska inte aldrig simma i försöket. Utan de andra måste klara försöket, då kan hon hoppa i finalen. Och nu, jag tror att de simmade på VM här, 400-200 frisim, där Katinka var med. Och jag tror att Unger kom på en sjätte plats, om jag kommer rätt ihåg. Så var det. Och hon har gjort sitt bästa och simmade ungefär samma tid som individuellt. Men Katinka Hossu, man kan inte ifrågasätta att hon är en av världens bästa simmare. Men ungerska simförbundet har väldigt mycket problem med det här paret med henne och med hennes tränare också. Som är en jätteduktig tränare, säkert Shane. Men det finns lite konflikter mellan honom och de övriga ungerska tränare. Det kan man inte. Det får jag avslöja. Det är inte någon hemlighet, kanske.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, det var väldigt mycket ungersk simning och från den verksamhet som har varit sommar. Härligt att höra, Thomas. Nu frågar jag Thomas. Har du mer frågor kvar i bränsle i den här debatten just nu?
Förutom de avslutande tre snabba som liksom kommer på slutet, så har jag en lite mer seriös och djupare fråga. Ungern är ju ett simningens land, men det är ju ändå ett ganska litet land, och de har i årtionden genom generationer haft enorma simframgångar. Har det någon gång slagit dig, Tamas, att man kanske då och då har sysslat med doping i ungersk simning?
Nej. Ja, under kommunisttiden är inte uteslutet. Alltså, nu menar jag 80-talet, 70-talet, 80-talet. Men efter att muren har fallit, det, jag tror inte.
Nej, det är bara en reflektion som man kan ha ibland när länder sticker ut så. Men samtidigt vet vi ju hur seriöst program man driver där. Men det är klart, man är i dagens allmänna dopingdebatt, så blir man ju lite grann färgad och fundersam i många sammanhang.
Ja, jag förstår det.
Ja.
Ja, Thomas, du hade dina tre snabba här. Tror du Thomas är redo för dem?
Är du beredd nu, Thomas?
Absolut.
Nu ska du alltså välja först mellan en löprunda på Billingehus när då foten har läkt, eller en löprunda vid Ballatonsjön?
Löprunda vid Ballatonsjön.
Fråga nummer två. 50 frisim herrar olympisk final eller 400 medley damer olympisk final?
400 medley damer olympisk final.
Och så tar vi den sista, som ju blir den svåraste, tror jag, för dig. Kristina Eggersche eller Katinka Hossu?
Kristina Eggersche.
Tackar.
Tack.
Intressant. Ja, härligt att höra. Jag fick ju med lite av Tamas råd tillbringa veckan nere i Budapest här för två veckor sedan, tre veckor sedan kanske. Det är numera. Fantastisk stad, och man kan ju förstå att den befolkas av massor med turister, och att de här övningarna som skedde i somras har väldigt mycket positiva minnen hos dem som var där. Det var ju inte bara sim-VM, utan det var ju också Masters-VM som har fått väldigt gott renommé som kanske det absolut bäst genomförda Masters-tävlingen någonsin i internationell simning. Så det är roligt. Kul.
Jag är glad att du tycker.
Thomas, ett stort tack. Vi kommer snart tillbaka med mer intrikata frågor. Nu har vi på något sätt börjat ringa in Ungern lite här i vårt medvetande. Det ska bli jättekul att följa framöver. Tack för idag.
Tack. Tack.
Så hörs vi alldeles strax igen. Hej, hej.
Hej.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, det var väl en intressant genomgång av den ungerska simningen, och ta en liten temperatur på den just nu. Vi får ju anledning att återkomma många gånger förhoppningsvis och följa de här simmarna och tränarna och landet Ungern fram mot Tokyo 2020. Kul att höra, tycker jag.
Ja, och ju mer vi lär oss om Ungern, så kan vi ju också kanske ställa både vassare och intressantare frågor till Thomas. Så att jag ser fram emot den här resan till Tokyo.
Och vi kan väl också uppmana er som är lyssnare av det här, att har ni frågor, så skicka gärna dem till oss då under adressen bo.hulten@telia.com, så ska vi ställa de här frågorna till Thomas. Det kan ni skicka in efterhand, och så samlar vi ihop frågor, så får vi se vad han kan svara på. Är ni intresserade av Ungern, så hör av er, som sagt. Det har ju varit världscup, och det har varit hyfsat mycket medial intresse runt dig, och det är runt den enda svenska deltagaren som finns med där, Sara Sjöström. Det har varit ett cluster 2 som innebar att man simmade i Hongkong och i Doha. Vad säger du om den mediala uppmärksamheten där, Jansson?
Ja, alltså det har väl inte haft någon genomslagskraft. Det är klart att Sara syns ju i SVT, och det kan man ju tycka är bra. Men om man gräver lite djupare kan man ju konstatera att jag tror inte det var några skrivande eller andra journalister som har varit på den här världscup cirkusen att jämföra med till exempel friidrott och skidor där både den andra och den tredje och den fjärde är på plats. Så att genomslag vill jag inte kalla det, men det har ju synts ändå i SVT att, och i DN att Sara har varit iväg.
Mm. Det är de två organ som supportar Sara med sin närvaro, eller åtminstone sitt sätt att bevaka, tycker jag. För att hon har ändå toppat en hel del SVT-sändningar, till och med för allsvensk hockey och sånt här, så att det är ju inte illa ju.
Jo, men det är klart att en media och megastjärna i en global idrott ska väl gå före två brukslag i hockey. Det kan jag ju tycka.
Ja. Ja du, så är det.
Ja. Nej, men alltså det här är ju ett svårt ämne, för börjar man att titta på SVT:s sportsidor på nätet så klart det har varit mer artiklar senaste veckan om skidor än det har varit om simning. Så det är klart att man kan fundera hur saker och ting är, även om jag kanske inte tycker att simningen är mest drabbad, utan det är väl alla de andra idrotterna som drabbas lite grann av det lite ensidiga tänket från SVT:s sida. Men ändå, bra att de har ändå visat Sara.
Ändå har inte skidsäsongen satt igång än. Fast det kom snö i Kiruna igår, såg jag på TV.
Ja,
ja.
Bra för dem.
Ja, ja, vi hoppas att det dröjer. Vi ska ha 20 grader här till helgen, så det är jag nöjd med. Du som sitter på någon ö nere i södra delarna av den svenska skärgården, du har väl det ännu varmare, kan jag tänka mig.
26 grader och en knallblå himmel och en kristallgul sol.
Skulle jag aldrig frågat, nej. Du, det simmades nationella tävlingar i Väsby och Ystad i helgen. Simspelen i Ystad och Danone Cup. Danone, ja, det är, vet kanske inte alla vad det är, men det är bland annat den största yoghurtsmärket som finns i Sverige. Simmans i helgen, har du läst på om vad det var?
Ja, jag har varit inne i resultatlistorna på båda ställen och tittat lite grann. Det är väl inget som jag liksom studsar upp och tänker, wow, nu är det grejer på gång, utan kanske tävlingar under en typisk träningsperiod. Jag skulle kanske önska att fler simmar närmare sina personliga rekord när man tar chansen och tävlar. Det tror jag är mer utvecklande än att tävla för tävlandets skull. Men kul med satsningen. Jag tycker det är lite synd att den lägger samma helg som Väsby, som faktiskt nu har tappat lite i styrka den tävlingen. Och ja, det finns ju en risk att den suddas ut då. Men det är ju fritt för var och en att välja vilken tävling man vill satsa på. Men det är lite olyckligt att det kolliderar.
Mm, så är det ju. Men jag håller med dig om att det finns ju en hel del övrigt att önska när det gäller kvaliteten på simmarnas resultat. Om man nu ska tänka sig att det ska finnas en utveckling i det här framöver, så var det väl inte resultaten så där lysande direkt.
Nej, men sen finns det ju lite såna saker som jag tyckte ändå var kul. Det här med konceptet med att man kunde gå till O'Learys och se simning. Det är ju lysande. Jag tycker det är kul att 80-talisterna Simon Sjödin och Magdalena Akuras håller i på en hyfsad nivå. Simon simmade ju 200 frisim. Det uppmanade ju vi honom i våra sändningar i somras. Mm. Att göra. Nu var det väl kanske inte därför han simmade, men det var kul att se honom simma.
Absolut.
Och Robin Hansson lyste ju som ett litet ljus i alla fall i Väsby.
Mm. Under 50 sekunder på 100 fritt.
Till exempel.
Ja. Ja, han kommer att bli intressant. Ja, det där med att de landar på samma helg, det är frågan om det är bra det. Jag tycker kanske att man på något sätt skulle få någon annan styrning i det här uppifrån. Och då vet jag att man stöter på patrull, för folk vill lägga sina tävlingar utifrån sina egna idéer. Men jag tror att man på något sätt ska stjärnmärka olika tävlingar. Sen ska det till exempel bara finnas trestjärniga tävlingar av en enda i landet just den helgen och så vidare, så man styr simmarna till det här lite på ett annat sätt, va? Och att det finns en diskussion mellan arrangörerna så att man inte hamnar i den här krocksituationen som du beskriver här sen tidigare.
Ja, för nu har vi ju en väldigt bra internationell tävling i, på våren i Swim Open som nu liksom har satt sig och utvecklas nu tillsammans med konceptet med Bergen. Det vore ju synd om vi tappade den internationella status som ändå simspelen har haft. Sen om den heter simspelen eller går i Ystad, det spelar ju inte mig någon roll. Men om det urvattnar så är det inte bra. Vi behöver en på hösten också. Mm.
Vi kanske skulle ha en GP, liten GP-cirkus på hösten i kort bana. Och då menar jag att vi skulle anamma det amerikanska konceptet att vi tar redan etablerade elittävlingar och gör om dem till GP-tävlingar och sätter GP-status på dem och kopplar samman dem på något vettigt sätt. Mm.
Mm. Ja, varför inte? Jag har inte reflekterat så mycket i frågan så jag passar lite just nu.
Nej, men
vi behöver en kvalitativ tävling på hösten. Mm.
Jag gör det inspelet i alla fall. Mm. Du... som sagt, vi har fått lite mer om Ungern här. Vi fick också ett härligt snack med Viktor Johansson här för 2 veckor sedan. Han kom ju hem och simmade 1500, bara tiondelarna över det svenska rekordet nere i Ystad. Vad har du att säga om det?
Ja, det resultatet faller ju vid sidan av det. Den bedömningen jag gjorde, det är ju ett väldigt bra resultat och det var ju intressant att han kom direkt från höjd ner och klarade det på ett sånt bra sätt. Så att spännande fortsättning följer nog. Mm.
Och det var ju landet och simman och sen har vi då vår tränare Jenny Gustafsson från Spårvägen som var med i persona i detta programmet för ett tag sedan. Nu har vi en liten rapport som du har sammanställt med hjälp av Jennys information. Vad har hon att säga och du att säga idag?
Ja, vi har ju gett henne, du och jag, lite frågor här under hösten och till de andra också som de har att förbereda sig kring. Och nu ger hon lite tankar kring 4 stycken områden kring läger, kring favoritserie, lite kring tester och sen också kring samarbeten och ja, kring samarbeten. Mm.
Ska vi börja med läger då?
Ja, det gör vi. Och då har de en strategi att ha utom utlandsläger vartannat år. Mm. Det innebär att 2018 så blir det läger i Sverige för deras del. Och syftet med läger i spårvägen är egentligen 5 saker. Det är att främja sammanhållningen. Det är att få 50 meters bana. Det är att hamna i solljus, alltså träna utomhus mesta möjliga. Det ska vara en motivationshöjande aktivitet. Och den ska ge utrymme för att ha bra fokus och göra rätt grejer i träningen. Mm. Det är så de ser det och det tycker jag låter ju alldeles lysande. Mm.
Mm. Bra att de har en grund för varför de gör läger.
Ja. Ja, det är så det ska vara. Ja. Sen det här med favoritserier, ja, det har hon ju flera förstås. Men hon gillar någon serie där man dels kan köra den gemensamt, men där man ändå har en individuell touch. Och då har hon till exempel en som jag tar och nämner här. Det är 6 varv, 3x100 medley i fart 3. Plus 50 crawl i fart 4 och sen 50 löst. Som ju då ger en ganska allsidig del. En allsidig kost i det träningspasset. Så det är en som hon lyfter fram. Hon lyfter fram fler.
350 meter eller 400 meter egentligen, ja. I 4 varv då. Eller 6 varv, förlåt.
Ja, precis. 2400 blir serien totalt. Mm. Så vi återkommer med några fler sådana där inspel på favoriter hon har. Mm. Sen har hon lite funderingar kring det här med tester. Simning är ju väldigt mätbart och man kan mäta väldigt mycket. Hon tycker dock att bästa testtillfällena är alltid på tävling. För då försöker ju var och en prestera på högsta möjliga nivå. Men det är klart att man gör bäst tester även i träningen. Till exempel en bentest där man ska ha bästa snitt på 20-50 och där det är undervattensimning insatt. Man har en mini-maxi-test. Man gör maxpulstest enligt då Svenska Simförbunds rekommendationer. Och man har en testserie med lite konditionsövningar. Så man varierar det här. Men huvudfokus är att försöka ändå mäta detaljerna på tävlingar.
Mm.
Sen...
Det var tre olika grejer.
Ja, det var egentligen fyra saker.
Ah, okay.
Det var det väl. En bentest, en minimaxtest, en maxpulstest och en konditionstest.
Mm. Jag tänkte mer på, du gav oss fyra rubriker.
Ja, just det. Ja, men sen pratade vi lite grann om att se på andra idrotter. Och då har man testat lite grann, till exempel i undervattensrugby.
Mm.
Spinning, yoga, men man har inget, vad ska vi säga, ständigt pågående samarbete med någon annan klubb. Och när det gäller det här med samarbete så efterlyser hon och saknar lite grann att den skola som man helst vill ha samarbete med, de har inget NIU. Så man har bara en simmare på ett nationellt eller på ett lokalt gymnasium, och det
vad menar, nu får du förklara NIO, vad är det för någonting?
Ja, jag kan ju inte förkortningen, men det är ju ett det är ju ett simgymnasium där man kan skräddarsy lite mer för träningen, men jag kan inte förkortningen.
Nej, det får vi säkert i något mes här så snart som möjligt.
Ja, det är bra det.
Mm.
Jo, men däremot så hyllar hon samarbetet med Stockholms kommun, för man bedriver skolsim tillsammans med Stockholms kommun. Så det är ju kanon att man är en aktör där när det gäller skolsim.
Mm.
Så det var hennes lilla, ska jag inte säga, för hon har lagt ner stort arbete och skrivit ner en massa saker på våra frågor.
Mm. Sen kom det en fruktansvärt massa pengar till simundervisning från staten. 300 skinande miljoner kommer flytande någonstans och ska satsas på simundervisning i Sverige. Hur är detta möjligt? Vem kommer få pengarna? Vet vi någonting om det? Och hur kan då simningen komma in i det här sammanhanget? För det finns ju andra aktörer som är med och slåss och kommer att tugga i de här pengarna. Vad händer? Vet du någonting?
Nej, det ska jag inte säga. Jag vet, jag var på ett möte i Eskilstuna där vi diskuterade det här, för vi gjorde lite matematik av det och tittade på storleken i Eskilstuna, och då skulle det motsvara att Eskilstuna kommun då skulle erhålla ungefär 1 miljon eller drygt det till simundervisning, och eftersom målet är att det ska vara kostnadsfritt för barnen, så finns det ju en risk här att de kommunala simskolorna och SLS som aktör tar stor del av de här pengarna. Och det är ju inte det att jag missunnar dem, men den absolut bästa simundervisningen, den står ju definitivt simningen för.
Mm. Ja.
Jag skulle till och med vilja säga som så att SLS som är en partner här, det är en organisation som jag starkt ifrågasätter, som ju driver en politik att redovisa drunkningar på ett sätt som gör att man kan inte på något vis koppla det till om det har med simkunnighet överhuvudtaget att göra eller om det har med väder att göra. Man vet inte den här statistiken som redovisas egentligen någonting. Man vet inte ens om de kunde simma, de som drunknade. Det finns ju faktiskt en risk eller chans, hur man nu ser det, att många av dem som inte kan simma, de går aldrig till vattnet. Så det är inte de som drunknar. Så det kanske är ett annat sorts problem, va? Och då kan jag tycka att en sån organisation som SLS, som ju då får bedriva sim... Alltså, så här ska jag säga, som får proklamera att det ska läras ut bröstsim, som ju är emot all vetenskap i det här sammanhanget för unga barn. Så här tycker jag att simförbundet lite grann har misslyckats i sin profilering att faktiskt ha en världsprodukt i sin simundervisning. Så de 300 miljonerna kan vara en möjlighet, men kan också göra att det blir svårt för våra simskolor.
Mm. Ja, fortsättning lär följa i det här sammanhanget. Och vad ska vi snacka om nästa gång, tycker du?
Jag tycker vi ska gå på djupet i de här sakerna vi har varit lite inne på i många poddar, alltså jämställdhet och doping, där vi inte bara skjuter kanske lite från höften och är lite känslomässiga, utan lyfter upp lite fakta som har funnits genom åren och utifrån det tycker till lite grann. Det är klart att det är spännande nu att följa vad sker i Norge, där norska fotbollsherrarna vill dela med sig av sina pengar. Va? I Danmark strejkar man. I Italien så är ikonen Mangini ifrågasatt för ett dopingärende. Så det finns ju lite grann att göra ett lite djupare dyk i doping- och jämställdhetsdebatten, kan jag tycka.
Absolut. Det ska vi försöka ta tag i nästa gång. Och det blir om ett par veckor det. När vi träffar med podden återigen.
Ja, det kan väl passa bra och jämnt också, för det är ju strax före SM.
Ja, precis. SM den 1-5 november. Ja. Då kan ni läsa lite på Simma nu också. Vad
önskar du dig present?
Ett bra SM. Vill jag gärna ha.
Du fyller ju 100 SM, Bosse. Jag är så jävla grymt imponerad över det.
Ja, men läs artikeln istället. Och sen, ja, har men, redan gjort.
Ja, men jag har ju träffat på dig genom alla åren. Ja. Och därför så, ja, det är kul. Det måste vi fira.
Ja, ska vi fira. Men tills vi ska fira det, så önskar vi er alla en fortsatt god höst. Och så hörs vi här väldigt snart igen. Tack och hej. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.